Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Det intressanta med investmentbolag är att de som grupp har gått bättre än både Stockholmsbörsen och ett globalt index nästan över vilken tidsperiod som helst.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 213 och detta kommer vara första delen i en serie om, jag tror att det blir 3 eller 4 avsnitt om investmentbolag.
Det har vi har aldrig gjort en sån serie på 4 avsnitt för.
Nej.
Vi kommer ha mycket, du har mycket material.
Precis, och det handlar ju om för att detta är ju en av de strategier som är mest populär.
Bland vem?
Ja, men bland liksom sparare skulle jag säga. När att investera i investmentbolag, det har skrivits flera böcker på det här, bland annat den här boken av Marcus Fridell som heter så här, Byggen förmögenhet, investera i investmentbolag. Tobias Schildfat skrev om investmentbolag redan för mer än 10 år sedan i sin bok så här, Vägen till din första miljon. Mm. Och den är populär liksom bland aktiespanare etc. Men det finns mycket att säga och jag ska vara helt ärlig redan här, kan come clean, att vi har ju liksom vår modellportfölj med indexfonder på Nordnet, på Shareville, men jag har ju liksom i lekhinken haft en investmentbolagportfölj i väldigt många år. Och
anledningen till att liksom investmentbolag är populära är ju för att de har ju gått så fantastiskt bra. Alltså nästan oavsett tidsperiod, om man liksom tittar nästan 25 år tillbaka.
Mm. Hur länge har de funnits?
Alltså
i Sverige är det väl ett fenomen. Jag vet inte, jag har hört att det utomlands inte är lika vanligt med investmentbolag. Ja, det vet jag inte, det kanske du har bättre koll på.
Det är en av grejerna vi kommer att prata om.
Men säger alltså, 25 år tillbaka, här visar du en graf på,
ja,
vad
precis.
Kan du säga vad det är för något?
Ja, nej, men jag tänkte ta en fråga så här, hur länge har vi haft investmentbolag? Ja, vi kommer att prata rätt mycket i dagens avsnitt om historia, så vissa har vi haft sedan 1800-talet, så att vi har haft dem ganska länge. Men om man tittar på som grupp, alltså investmentbolag som grupp, så finns det ju något som heter index, alltså ett jämförelseindex, och som vi pratade i förra veckan i avsnittet med Emil Ahlberg, vad är ett index och vad är ett jämförelseindex?
Ja.
Då finns det ett index då som jämför investmentbolag. Mm. Och jämför man då liksom Stockholmsbörsen, alla bolagen med investmentbolag, så har liksom, jag hatar ju sådana här jämförelser egentligen, men om man tar 100 kronor i Stockholmsbörsen från 1996, så har en hundralapp blivit värd ungefär 1500 kronor, alltså 15 gånger pengarna.
Ja.
Men samma hundralapp bara i investmentbolagen hade ju gett över 3500 kronor. Så att man kan nästan säga att investmentbolagen har gått dubbelt så bra under denna tidsperioden. Och de har gått bättre än liksom den globala börsen eller det amerikanska indexet också. Och det är det som gör liksom, att även om vi brukar säga att historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning, så är det svårt att ignorera det här, att de svenska investmentbolagen har utvecklats så himla bra. Och det är det jag tänker att vi ska dyka ner i den här serien som vi ska göra i fyra delar. Där jag tänker att idag ska vi prata om introduktion, vi ska prata lite om historik, för det är rätt roligt, liksom så här lite allmänbildning, svensk industrihistoria, att prata om investmentbolagen. Vi kommer prata om varför investmentbolag, några fördelar. Och sen tänker jag att nästa vecka kommer vi hoppa ner, liksom ha ett helt avsnitt om fördelar, nackdelar, prata om substansvärde, liksom substansrabatt, substanspremie, som är så här viktiga, jätteviktiga nyckeltal. Och vi kommer också prata om några, så här, för jag upplever att jag har läst typ väldigt mycket, både studier, böcker om de här investmentbolagen, inte investerat själv länge i dem. Det var ju den första aktien jag köpte. Det faktiskt var ett investmentbolag.
Och det var Ratos?
Nej, det var Investor.
Investor.
Det var 1995-96. Men jag upplever att det är många saker som folk inte pratar om i de här. Som
vad kan det vara då?
Ja, men det tänker jag att det tar vi i de avsnittet. Men några fördelar som sällan tas upp. Och några nackdelar, till exempel vissa former av arbitrage. Och sen så tänker jag att del tre kommer handla om så här, så är detta något bra att investera i framtiden? Alltså om man simulerar detta, hur ser värdena ut, hur ser sannolikheterna för att gå plus, vad kan man förvänta sig för en avkastning, hur gör jag detta, gör jag det själv, ska jag välja fonder som gör detta, finns ändå ett par olika fonder som investerar i investmentbolag. Och sen tänker jag att liksom del fyra kommer handla om frågor och svar, kanske även en intervju.
Ja, det låter ju fantastiskt. Men så tog vi upp det där om att... att jag har hört att investmentbolag är bara en framgång i Sverige. Men inte
utomlands. Det kommer vi...
Vi
kommer ta massor av grejer. Alltså jag vet ju att det kommer bli fyra avsnitt. För när jag satt och förberedde detta avsnittet så blev det 100 slides. Och jag vet att vi gör ungefär 25 slides per avsnitt. Så att jag gissar att detta kommer bli 3-4 avsnitt. Men vi kommer ge listor på svenska och utländska investmentbolag. Det är också en sån grej som jag upplever är svårt att få tag på. Så att vi har hjälpt i forumet har vi under ett år liksom satt ihop en lista med över 100 investmentbolag. Det vanligaste är att man pratar om 12 eller 16 svenska investmentbolag, men det finns ju så många fler. Särskilt om man börjar titta utomlands. Så vi kommer ge listor, vi kommer ge fonder som investerar i...
Så att man själv vet hur man skulle kunna hoppa på det på en gång.
Exakt. Mm. Jag har läst en del uppsatser, en del studier på investmentbolag, så jag kommer ge sammanfattning av dem. Vi kommer att sammanfatta Marcus Fridells bok. Vi kommer att sammanfatta lite från Tobias Kildfarts bok. Det kommer lite saker från årsredovisningar. Men framförallt så blir det också jag hoppas att någon tycker att det är värdefullt med våra reflektioner, som till exempel den frågan du tar upp nu. Att det är en svensk företeelse, är det värt det?
Men vad var det du sa? Vi har investmentbolag i vår lekhink.
Ja.
Varför är de i lekhinken?
För att det går ju emot...
Låter ju jätte, som en jättestabil grej att ha egentligen någon helt annanstans.
Nej, men alltså varför de
mellanriskhinken.
Ja, men precis. Nej, men vi har ju avsnitt 190 som handlar om vår fyra hinkarprincip.
Mm.
Och jag är ju ändå så att basen bör man investera i liksom globala indexfonder eller fondrobot som lyser det vi pratar om i avsnitt 99. Och forskningen är ändå rätt tydlig att den säger så här, varje avvikelse från en global indexfond eller från att äga allt i hela marknaden, tar du en risk som du inte får betalt för. Alltså att en riskjusterad avkastning blir mindre. Det förväxlar många med att de tänker att om jag avviker från index så kommer jag få en sämre avkastning. Det är inte säkert, utan Nej. Det forskningen säger att du tar en risk du inte får betalt av. Avkastningen kan bli mycket större, men den kan också bli mycket mindre. Alltså väljer du rätt bolag så kommer du ju pryla index. Väljer du fel bolag så kan det gå konkurs.
Mm.
Så att rent tekniskt då säger man så att genom att avvika från index så ökar du spannet möjliga utfall. Den så kallade utfallsmängden ökar. Och genom att välja investmentbolag så har man då liksom avvikit från index som man har koncentrerat sin portfölj och därmed så kan man få högre eller lägre avkastning. Och historiskt sett har man nästan, oavsett om det är 25-årsperiod, 5-årsperiod, 10-årsperiod, rullande 12-månaders period, alltså nästan alla tidsperioder har du fått högre avkastning med investmentbolag. Så att det är en tydlig avvikelse från vad forskningen säger. Och därför har jag placerat det i lekhinken för som vi kommer att prata om med i, och det är ju det som jag tänkte att vi ska prata om i de här fyra avsnitten. Mm. Så vad är avvikelserna? Finns det någon garanti för att det kommer fortsätta i framtiden? Hur ska man liksom tänka liksom kring det?
Men det är väl rätt många som älskar investmentbolag?
Jättemånga.
Men finns det någon som hatar dem?
Ja, jag är väl en av dem.
Du hatar inte
dem. Nej, jag hatar, men jag är mer kritisk än vad de flesta är.
Ja.
Och jag ska ju inte, alltså så här, jag tycker det är tillräckligt bra för att ha egna pengar i det, men det är inte tillräckligt bra för att ha det som primär strategi.
Nej.
För där är ganska många seglivade myter också som jag upplever liksom som folk inte pratar om. Alltså där finns vissa risker.
Kommer vi ta upp dem? Vilket avsnitt kommer vi ta upp de här myterna? Jag vill höra om dem.
Jag tror att det blir nästa vecka. I nästa avsnitt så blir det lite myter. Och jag kommer visa några sådana fantastiska Caspian. Jag har ju tittat igenom slidesen och han bara garvade åt mig. Bara så här, ja fy fan vad kast du är att investera i investmentbolag. För jag kommer visa några så här grafer som inte är så smickrande varken för mig eller för investmentbolag. När jag försökte investera i dem. Så att jag vill bara
det är spännande. Men idag?
Idag?
Kommer vi prata om något spännande idag?
Nej. Jo, det är klart vi kommer. Vi kommer prata om...
Men du skriver så här introduktion och historik och några fördelar. Vi har ju de här slidesen.
Ja,
om man vill titta på avsnittet på YouTube så kan man också se dem då.
Ja, det ser du såklart.
Men man behöver inte ha dem.
Lyssnar du på detta på podd, så du kommer kunna hänga med överhuvudtaget. Det är egentligen mest för mig att ha en röd tråd. Karro hatar alltid mina slides för det är mycket information.
Det är mycket text, ja.
Men syftet för mig är inte så mycket att visa dem. Det är syftet för mig att kunna ha en röd tråd i en och en halv timme här. Eller
ja,
en
som
timme.
De flesta föreläsare.
Ja, men jag ska
ge mig på dig.
De finns att ladda ner. Det finns en länk i beskrivningen för den som vill ladda ner dem. Eller så finns de på bloggen.
Toppen.
Så rikatillsammans.se så trycker man in på avsnitt 213. Så att där. Jag tänkte att vi ska hoppa in i avsnittet, men vi ska göra två grejer först. Vi ska ta lite reklam. Vi brukar ju nästan aldrig ha reklam.
Nej, det
i
har
vår
vi
podd.
Inte. Jag känner hur jag blir lite rörd om kinder. Så shit, vad jobbigt.
Nej, men jag tänker så här, vi har en månad.
Men vad är det för reklam då?
Jo, men det är så här, vi har ju fyra veckor här, fyra avsnitt som kommer komma som inte är sponsrade. Och så var det ändå så här att vi hade ju ett avsnitt där vi pratade om sätt att tjäna mer pengar. Och då pratar vi om det här att man borde liksom höja sin lön. Att höja sin lön är det liksom viktigaste sättet liksom att kunna tjäna mer pengar eftersom det är enklast. Det går liksom, det är det som är basen, motorn i ens sparande. Och så sa vi liksom så här, ja, men en av de grejerna som till exempel så här, vi har i forum, alltså vårt forum är fantastiskt. Där är ju liksom fackliga representanter, arbetsgivare, anställda och liksom ett av de tipsen som de flesta kommer med var så här, kolla vad dina kollegor tjänar om du ska byta till ett nytt jobb eller liksom så här. Och då var det många som sa så här, ja men använd då liksom Ratsit lönekollen.
Ja, för man kan inte fråga dem.
Nej, för det är lite tabu. Och då trodde jag ju alltid att det är liksom så här att om man kollar någons lön så går det ut en kopia på kreditupplysningen till dem. Men då, ja, ja. Hörde liksom Ratsits vd Anders av sig bara så här, nej, där är du kan, vi har en sån tjänst som heter då lönekollen eller Ratsit Plus. Mm. Där du kan liksom kolla vad andra har i lön, alltså det är den här som är innan taxeringskalendern. Utan att det går en kopia till den som du kollar upp.
Ja, för man vill inte att den ska veta så att du har kollat upp
Nej, precis.
Att höja din egen lön.
Ja, för att kunna förhandla eller liksom att få en känsla för liksom vad lön
är. Jag tycker det är bra. Jag tycker att man ska använda det. Speciellt som kvinna ska man använda detta.
Ja, och då kostar lönekollen 39 kronor för en enskild. Eller då om man tar plus så kostar 49 kronor så kan man göra 10 stycken. Och jag var ju så här, jag måste ju testa detta innan jag ska prata om detta i podden. Så jag testade detta. Och
vad hände?
Alltså det var roligare än jag trodde. Först kollade jag upp Caspian. Och Caspian satt ju bredvid. Så han
bara var assistent Caspian, ja.
Som varit med i podden. Så han bara garvade åt mig. Så bara, du kan fråga mig, du behöver inte kolla upp det. Men jag ville liksom så här safea. Och sen så upptäckte jag då att man får en sån här pdf-sida med alla liksom som bor på en viss adress. Det är därför det blir liksom anonymt, gissar jag. Och då slår jag vår gata. Liksom vårt område. Och då får du en sån här lista här jag har liksom tagit fram. Och jag insåg så här, detta är kanske inte
sättet... Du tjänar minst på gatan eller?
Alltså det är någon på vår gata som tjänar 4,7 miljoner.
Om året.
I lön.
Så jag insåg men så här, det kanske är någon vd eller något sånt. Men jag tycker inte det låter så konstigt.
Nej, men
för det är väl någon
Jag blev ändå chockad så här, bara, shit vad mycket folk vi tjänar. Ni är inte ens mest på vår gata, ifrån. Och Caspian bara stod och garvade åt mig. Liksom så här, ni bor i ett sådant område. Så att det var, jag måste tyvärr erkänna att det var mycket roligare än vad jag trodde att detta skulle vara. Så att man kan testa på Ratsit, idag går in på lönekollen. För 49 kronor får man 10 stycken. Men man kan också bli liksom så här, för vad ska man säga, dåligt självförtroende när man kollar på det här.
Men att man får någon bild av verkligheten som inte matchar den man hade.
Nej,
och precis. Jag tycker det är jättebra.
Ja.
Jag tycker det är bra.
Ja, det var i alla fall roligare.
Vad kände du sen när du såg att den här personen tjänar mer än dig, John?
Alltså det var ganska...
Tänkte du så, nej
men
det är inte sant.
Nej, men jag var så här, vänta, kollar jag rätt så att det inte är någon som har sålt ett hus och tjänat pengar, men det var lön. Och så var jag så här, shit, det är många som tjänar, och Caspian bara...
Men du kan väl kolla upp vad den personen, det är ju nästa steg, det är vad jag hade gjort, kollat, så vad jobbar denna personen med?
Ja, nej, men nu går vi vidare. Men så att jag är mer så här, den praktiska nyttan är ju så här, när man förhandlar lön eller byter arbetsplats, då ska man definitivt göra detta. Men sen kan man ju kolla dem på ens adress, men det rekommenderas inte. Bra, jag tänker så här, det var väl ändå okej reklamavsnitt.
Absolut,
bra.
Det är bara man har användning för det, tycker jag det är
bra.
Motiverat.
Så att som jag var inne på, det finns en tråd på forumet om investmentbolag där vi pratar jättemycket om det, så där kommer länkar i beskrivningen till det här. Mycket av, liksom en hel del av källorna här i boken är ju från den här, eller i avsnittet är från Marcus Fridells bok, som jag tycker man ska ära den som äras bör. Läsvärd.
Och den heter Bygg en förmögenhet.
Bygg en förmögenhet, investera i investmentbolag. Den är från 2018. Man kan köpa den där man kan köpa böcker. Så att jag vill liksom, ibland så är det viktigt att liksom ge credit så att den är plagiat. Yes. Och också, jag vill också säga så här, att det är inte en rekommendation att byta strategi, men det har vi tagit upp med indexfonder. Det är fortfarande avsnitt 99, avsnitt 190 som är basen i våra rekommendationer. Bra investmentbolag, bra alternativ för lekhinken. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Och detta avsnittet är inte finansiell rådgivning, utan det är, liksom, det är en sammanfattning av böcker, research, konsensus etc. Och det kan öka och minska i värde. Så då har vi tagit det juridiska. Man kan läsa mer på riketssammans.se/villkor. Bra. Så att jag tänkte att vi ska börja med att ta den här frågan så här, varför investmentbolag? Alltså what's in it for me? Alltså varför ska jag ens lägga...
Varför ska jag investera i det?
Varför ska jag ens lägga tid på det här? Och då brukar det finnas några vanliga argument. Så detta är de argumenten man brukar höra. Och det ofta är ju så här att man tar rygg på liksom kända finansfamilj eller kända investerare. Att ibland så kan man lite nonchalant säga så här, men duger det åt Wallenberg så duger det åt mig, eller duger det åt Fredrik Lundberg så duger det åt mig. Så att det är väl liksom en grej att jag behöver liksom, ska jag bli bättre än Wallenbergarna på det här? Eller kan jag bara liksom säga så här, nej men jag vill ha same.
Du vet, samma typ, som de...
Ja men typ så här, du vet, man går på restaurang med någon som går mycket på restaurang. Mm. Då vet man så här, men de vet vad som är bra. Och så är man så här, jag tar samma som dem.
Jag tycker det låter lite som att man tror att man får samma som de här investmentfamiljerna investerar i. Men de investerar ju i en massa annat också som ja. Inte vi vet om.
Ja, fast majoriteten har de ändå i sina bolag.
Ja, är det så?
Ja. Det skulle jag säga. För de äger ju, alltså det är ofta stiftelser och de får ju utdelningar och sånt. Mm. Sen är det klart att tittar man på Stefan Persson, till exempel på H&M, de har ju majoriteten av sitt ägande i H&M. Men sen dyker han ju upp på alla möjliga och omöjliga ställen. Jag har ju dykt på honom, inte honom fysiskt, men jag har sett hans namn i sådana här investerarförteckningar i andra bolag också. Är du med? Så att ja, de har andra investeringar
finns
också.
Finns det många Stefan Persson, tror du? Eller det ja, finns bara det är, en?
Nej, men...
Förlåt mig, men det tar ju ett jättevanligt namn.
Ja, men...
Okej,
men han är en ganska aktiv, eller de är ganska aktiva investerare som dyker upp. Till exempel, de köpte ut Melker Körling. Mm. Då ägde Stefan Persson med familj. Mm. Ägde de, jag tror, 4%. De är i Storskogen där vi är inne i. Mm. De är inne i andra liksom, bolag.
Okej.
Okay. Ja, så att där finns liksom, en annan anledning också är att om man gillar bolag, så många av de här ägarna av kött och blod är ju liksom långsiktigt aktiva ägare. Så Wallenberg har ägt samma bolag sedan början av 1900-talet. Så att det är väl också en liksom så här boja för att man inte behöver cut corners eller ta för kortsiktiga beslut.
Liksom ja, så att du det menar finns i ett, deras investmentbolag ja, det så är det många bolag som har funnits väldigt länge som ja, har varit med.
Ja, precis. Och de har ju också ett långsiktigt perspektiv. Alltså det är ju inte aktivistfonder. Det finns ju den typen av investeringar som till exempel man tar in pengar, tidshorisonten är 5 år och man ska maxa avkastningen på 5 år.
Kallas det aktivistfond?
Ja, ibland.
Jag behöver inte aktivist vara. Från något annat.
Ja, men aktivistfond, de kan ju ofta gå in och till exempel så här, nej men detta är felvärderat, så köper de in sig ett bolag och för med syfte att det bolag ska sälja av en annan grej. Till exempel en del av sin verksamhet som man anser, ja men detta är överflödigt fett, det borde ni inte ha. Eller detta kan man tjäna pengar på att splitta upp. Alltså typ Gordon Gekko i den här Wall Street-filmen.
Ja.
Vad?
Nej, men jag har helt andra associationer till aktivist.
Alltså, vad har du för aktivist?
Nej, men det är ju sådana som vill förändra världen ju.
Ja.
Men strunt samma, då aktivist inom ekonomi är något helt annat.
Ja, eller piratfonder kan man kalla det ibland. Ja. Okay. Så att detta är väl liksom motsatsen till det, att du har långsiktigt, att detta är liksom när man går in, till exempel här så är detta liksom generationsförmögenhet. Detta ska vara kvar, vi kommer att prata om där släkterna.
Ja, så att man tar det är väldigt intressant att veta, så hur lång är deras horisont? Är den liksom oändligt lång? Eller,
ja, för många av
för
dem
många
är
de sagt det.
Är de det ja.
Man har inget slut. Liksom. Ja.
Historiskt sett, så varför frågar vi fortfarande på frågan varför investmentbolaget? Historiskt sett har de ju överpresterat mot Stockholmsbörsen och de har överpresterat mot nästan alla andra breda index. Mot globalt index, mot amerikanskt index, etc.
Under lång tid.
Både och, kanske... även under 5-årsperioder och 10-årsperioder. På ett år är det alltid svårt.
Jag minns det som att vi hade ett sånt här, det var liksom så provocerande för mig när vi pratade om det för många avsnitt sen, att man ska inte gå på historiska avkastningar överhuvudtaget.
Ja, ja men då pratade vi mer fonder och liksom sådant.
Ja.
Ja. Så att, ja. Nej, men alltså så här, så ja, det, är men detta är en typisk avvikelse mot det vi brukar prata om.
Ja, det är
och det är
det.
Därför detta är relevant. Mm. Man brukar ju också prata om att investmentbolag har liksom en komparativ fördel, en konkurrensfördel kring att de har varit i vissa specifika branscher eller bolag väldigt, väldigt länge. Vissa bolag till exempel... har ju liksom ägt Securitas, Assa Abloy, alltså säkerhetsbranschen. Nu bara blev jag osäker om jag tror att det var Latour eller någon sådan. Eller Investor som har varit inom finans väldigt, väldigt länge. Så att man kan, eller sen finns det vissa som har varit inom fastigheter väldigt, väldigt länge eller industri.
Menar
så
du att de specialiserar sig
ja,
lite?
Men har man gjort någonting i 50 år så finns det en kultur och vissa saker sitter i väggarna. Liksom man kan man kan de sakerna. Ungefär som att du vet, det tar inte mycket tid för mig idag att analysera en fond, för jag har gjort det så många gånger. Så blir det också
förändrat. Ja, men det jag tänker mig också, att de förstår vart utvecklingen är på väg. Och,
ja alltså delvis. Så, ja, men delvis. Mm. Historiskt sett, detta kommer vi prata om i nästa avsnitt eller nästa avsnitt igen, har man fått rabatt när man har köpt investmentbolagen. Så att du har kunnat köpa en 100-lapp för 80 kronor eller 90 kronor. Så vi kommer, det är det som kallas för substansrabatt, men vi kommer dyka ner exakt
det. Ja, vi kommer
det.
Prata med om det.
Och får man rabatt så får man högre avkastning etc. Mm. Historiskt sett har också detta, som vi varit inne på, gått emot forskningens sätt, bästa sätt att investera. Det är också ett relativt sett billigt sätt att förvalta sina pengar, att investera i investmentbolag. Billigare än fonder generellt, inte alltid billigare än indexfonder, men det kommer vi också göra en analys på. Mm. Mm. För där finns också lite myter att det alltid skulle vara billigare med investmentbolag, men det är inte helt sant. Och det ger också tillgång till en viss form av arbitrage. Alltså att, liksom,
vad är nu det? Kan du bara säga vad det är?
Nej, men arbitrage är till exempel, förr i tiden så kunde till exempel en aktie på Stockholmsbörsen kosta 100 kronor, men så kostade den bara 99 kronor i New York.
Ja.
Ja, då kunde du köpa den i New York och sälja den i Stockholm utan att ta någon risk. Så att det är ett arbitrage. Liksom, du hämtar på två ställen. Mm. Eller för över någonting från ett ställe till ett annat.
Ja.
Och så och är det risk, och tjäna riskfritt. Mm. Och det kan de göra. Men den stora frågan är ju dock det som vi ska ta upp i avsnitt del 3. Är det här en bra sparform framgent? Liksom för att det är alltid, jag hatar alltid sådana här avsnitt som är så här, ja men detta är fonderna du skulle ha ägt. Ja men kul att veta, berätta detta för 6 månader sedan istället för nu. Utan det intressanta är ju det prediktiva. Så det ska vi ha ett helt avsnitt om.
Mm.
Okej. Okay. Så att om vi tittar på det och börjar liksom nysta, så tänker jag att ett, liksom frågan så här, vad är ett investmentbolag? Och i grunden så kan man säga så här, att ett investmentbolag, det är ett företag vars affärsidé är att investera och förädla andra bolag. Och på sätt och vis, alltså nu är jag ju lite nördig kring företag, så att jag kan ju tycka att detta är en rätt kul form av bolag, för att på sätt och vis så har man inga kunder och man har inga leverantörer. Är du med?
Nej, men man äger ändå.
Ja, man precis. Man äger och förvaltar. Sen har ju det så kallade portföljbolaget, alltså bolaget man har i portföljen, har ju kunder och leverantörer. Mm. Men själva investmentbolaget har inte det. Sen argumenterar vissa att investmentbolagets kunder är aktieägarna. Etc. Men ja, så kan man tänka. Och för att då ha ett investmentbolag, så om man bryter ner det i liksom de minsta beståndsdelarna, så ska man säga att det enda som krävs i ett investmentbolag, det är ju kapital och kompetens. Du behöver pengar att kunna köpa andra bolag, och du behöver kompetens att förvalta dem, att förädla dem, att liksom öka aktieägarvärdet, att liksom kunna ta bra beslut, påverka bolagen genom till exempel styrelsearbete eller liksom hjälpa företaget få kunder eller hitta andra samarbetspartner.
Det verkar ju vara en del jobb. Man äger inte bara för bolagen och sen är det bra med det. Liksom.
Nej, alltså eller, det är rätt mycket.
Kanske beror på vilket investmentbolag det är, rör sig om.
Ja, och hur många portföljbolag de har, hur aktiva de är. Alltså det är vissa som inte alls är aktiva och vissa är jätteaktiva. Sen är det ju rätt mycket administration. Alltså jag driver ju ett litet investmentbolag. Det är ju bara ett bolag, så det är egentligen mer en FIDO eller en SPV. Men där är ju rätt mycket, till exempel när det underliggande bolaget gör emission. Ja, då ska man vara med, man ska liksom finansiera det. Ja, det är rätt mycket jobb. Så att det är liksom inte snut näsan. Men som vi kommer att kolla på, många investmentbolag, om du skulle gissa hur många anställda är det på ett genomsnittligt. Ja. Om du ska ta Investor som är ett av de största, liksom, hur många anställda tror du de har?
Heltidsanställt, ja, jag bara slår till med 10.
Ja, det var en bra gissning. 10 är väl någonstans snittet, under 10 för de flesta investmentbolag. Investor är störst, så att 2020 hade de 90 anställda. Mm. 94. Okay, 94. Så att det var taskigt, men Investor. Men till exempel Svolder, 6 anställda. Bure, tror jag, 5 anställda. Så att det är ju inga jätteföretag på det där sättet.
Mm.
Nej, men sen är det också att kapital är väldigt skalbart, att några få personer kan förvalta väldigt stora mängder pengar, för det är ingen större skillnad att förvalta 10 eller 20 miljoner, eller förlåt, att investera 10 eller 20 eller 100 miljoner, liksom jobbet är same same. Så att vissa bolag, till exempel på de mindre investmentbolagen, då kan en anställd förvalta kanske några 100 miljoner kronor, medan på Investor eller de här stora så kan det vara flera miljarder kronor per anställd. Mm. Som man investerar. Och sen är ju syftet är ju att ge sina aktieägare, som man då kan se som kunderna, en god avkastning. Det är ju därför man köper investmentbolagen, för att ja, men jag köper detta för jag vill få en förvaltning och vill tjäna pengar på det här.
Ja, det måste ju bero också på vilka bolag man köper. Alltså om man vill gå in och pilla i dem eller inte, utan bara ha dem.
Ja, och det är ju egentligen syfte. Det kommer vi också prata om, att olika investmentbolag har haft olika syften och syftena har varierat genom historien. Liksom. Mm.
Men okej, så man har ett bolag som äger andra bolag.
Ja.
Det liknar ju fondtänket lite.
Ja, 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 eller? Absolut. Det är, alltså,
det,
är så här,
det är inte det riktigt.
Jo, det är det. Nej, det är inte en fond.
Nej,
men det är många och likheter. Jag har faktiskt en slide på det här. Alltså, så här, likheten är ju att investera i ett investmentbolag eller en fond, så har du en indirekt investering i många underliggande bolag. Så liksom till syvende och sist blir det alltid en investering i aktier i något bolag. Men med köper jag Investor, så får jag till exempel den underliggande aktien SEB. Är med?
För då äger de en liten bit av SEB, precis som en fond kan göra.
Precis, om jag investerar i Lysa så får jag också en liten del i SEB.
Mm. Liksom. Precis, ja.
Sen kan vi prata om viktningar och sånt, att det är väldigt olika. Men där är likhet, liksom, att det är ett sätt för mig att köpa flera bolag på ett ställe. Mm. Och den andra likheten är att man har ju outsourcat sammansättningen av ens portfölj. Det vill säga att det är någon annan som väljer ihop vilka de här bolagen ska vara. Men här kommer en jättestor skillnad. Att investera i ett investmentbolag, så har jag i teorin, även om det är väldigt liten andel, ett inflytande på vilka innehav. Jag kan gå till en bolagsstämma i Investor och så kan jag driva poängen så här: jag tycker att Investor ska sälja SEB. Är du med? Och nu kommer ingen bry sig, för att jag har väldigt lite pengar i Investor. Ja. Så jag har väldigt liten röstandel i förhållande till exempel om Wallenbergstiftelserna eller Wallenberg skulle säga nu säljer vi SEB. Säger Wallenberg eller storägarna och de får med sig en majoritet av rösterna, så måste bolaget sälja SEB. Men för vad man kallar årsstämma eller bolagsstämman är ju så kallad omnipotent. Mm. Den kan besluta om vad som helst. Medan jag har ingen laglig eller möjlighet att säga till en fondförvaltare vad de ska göra med innehaven i sin fond.
Nej, så det är helt annan juridik. Som
ja.
Men för jag kan lite blanda ihop det, eftersom jag tänker då på Storskogen.
Ja, då får vi berätta vad Storskogen är. Storskogen är ju ett investmentbolag som är onoterat, som vi är delägare i.
Ja.
Ja.
Men de köper ju bolag.
Ja, det gör ju Investor
jo,
också.
Jo, men jag tänker att om man köper bara aktierna till ett bolag, då är det inte samma sak ju.
Jo.
Nej.
Eller jag fattar inte.
Jo, men om jag säger att jag har ett investmentbolag som köper aktier.
Ja, så om vi tar stor...
från andra bolag, då äger jag inte bolagen så som
nej, om jag men Storskogen skulle... äger ju då till exempel, alltså vi köper aktier i Investor, Investor köper aktier i SEB.
Ja.
Ja. Funkar exakt samma sak på andra bolag. Till exempel allt från vårt eget lilla holdingbolag. Så att liksom vi äger då Snötas AB. Snötas AB äger 100% av aktierna i Rika Tillsammans AB.
Ja, men då äger vi ju hela bolaget.
Ja, men Snötas hade ju kunnat äga 30% av Rika Tillsammans.
Ja.
Är
precis,
och som
ja, det är
aktieägare...
bara att jag blandar ihop liksom det här med att äga bolag totalt, eller vad man ska säga, och äga en del av ett bolag.
Men det är ingen skillnad, det är bara en procentandel.
Det är en procentandel, men det måste ju ändå vara skillnad i vad man kan göra då.
Nej.
Med bolaget. Liksom,
nej, men alltså det är bara att det är lättare för dig att bestämma. Det är ingen annan som får ha en åsikt. Att du har en röstandel.
Ja, men jag är ju inte så särskilt aktiv investmentbolagsägare.
Nej.
Men då tänker jag, shit vad jobbigt det är när någon annan ska komma och bestämma.
Ja, så, och det är därför vissa...
Det tycker jag vanligtvis också.
Ja, jag vet. Jag bor ju med dig. Tänkte
så jag. Då vill jag hellre liksom veta så vad jag, att jag kan bestämma själv.
Ja, och detta har man ju läst. Vissa av investmentbolag, det kommer vi till alldeles strax, är så kallade maktbolag. Och maktbolag, då säger man så här, det är viktigare för oss att kontrollera bolaget än att tjäna pengar på bolaget. Är du med? Så därför så säger man så här, att man har till exempel A- och B-aktier eller A- och C-aktier eller något så här. Och då säger man så här, A-aktierna har 10 röster och B-aktien har 1 röst. Och då kan man med liksom färre antal aktier ändå kontrollera bolag, för man har mer röster.
Ah, okay.
Men någon annan tjänar liksom, utdelningen är samma på båda aktierna.
Ja.
Är du med?
Jag förstår.
Och då är det vissa som säger så här.
Förstår jag bättre.
Ja, och då säger vissa så här, nej men jag skiter i, jag tänker inte, gå på stämman och rösta. Så för dig och mig till exempel, när vi köper direkt så tänker vi aldrig på rösttalet.
Nej.
Men för vissa är ju röstantalet jätteviktigt. Och det är ju det liksom bolagsrättsligt.
Ja.
Okej, okay? Så där finns alla möjliga uppsjöar. Men det är ju det man ibland kallar för maktbolag. Då vill man ha röstmajoritet liksom i det där.
Kommer vi in mer på det sen? För jag vill fråga, så varför vill man det då? Är det för att utveckla
Nej,
det?
Nej, men ta till exempel, liksom... om vi tar till exempel Storskogen, som är liksom ett investmentbolag som kanske kommer börsnoteras inom ett år eller två eller något. Och då är det ju startat till exempel av Daniel Kaplan, och så är det ytterligare 3 kollegor. Ja, då behövde ju de kapital för att köpa nya bolag. Och då tar han ju in pengar från till exempel oss aktieägare, och så säger så här, hej, vi har tänkt köpa fler bolag, vill ni lägga pengar hos oss?
Ja.
Och då säger vi, du och jag till exempel, vi har ju haft de samtalen vid köksbordet, ska vi lägga in mer pengar i Storskogen? Mm. Och så har vi sagt ja. Okej, okay, men då vill vi ju ha avkastning på de pengarna. Men om då hade till exempel Daniel Kaplan och dem, för varje sån emission så har de ju spett ut sitt ägande. Men till slut hade de ju inte kunnat driva bolaget. För då hade de ju till exempel, när de gör en emission, behövt gå till alla aktieägarna och fråga så här, vill ni göra en emission? Vill ni vara med och köpa detta bolaget? Och det blir opraktiskt. Så då säger man så här, nej men då har vi A-aktier. A-aktierna ger 10 gånger fler röster än B-aktierna. Och ja, så kan precis, de kontrollera bolaget och fatta alla beslut, trots att de inte äger den stora mängden av kapitalet i bolaget, för det har ju andra skjutit in.
Mm. Ja, det makes sense.
Okay.
Det är jättebra att det finns på det viset. Så man slipper det oroa sig för att man inte ska kunna bestämma.
Ja, så att det... Ja. Bra, är du med? Bra, då fortsätter vi.
Vi fortsätter.
Ja, och för olika investmentbolag så är detta olika viktigt.
Mm.
Liksom. Mm. För till exempel för en aktivistfond eller aktivist så är detta jätteviktigt. Är du med? För om man vill få igenom en försäljning av ett dotterbolag så måste man ju ha ett antal röster.
Yeah.
Ja, och sen finns det olika så här röstnivåer i bolag. Har du 90% av rösterna så kan du alltid köpa de här sista 10 aktierna. Har du 10% eller mer så kan du alltid liksom, till exempel tillsätta en minoritetsrevisor. Och, alltså så att det finns, men det är ju bolagsrättsliga grejer som är jätte.
Men det låter ju som det är väldigt spännande med bolagsjuridik från det hållet. Vad vill jag? Hur ska jag ta över? Hur ska jag hitta de här aktierna och så? Samtidigt ganska torrt och tålamodsprövande.
Ja, alltså jag vet ju inte. Ja,
nej, vi vet inte.
Men eller så här, alltså jag har ju lagt jättemycket tid på det senaste året. Och jag tycker, det är roligt, så är det ju absolut. Annars hade jag inte hållit på med det. Men det är också ganska styltigt. Liksom så här. Men ibland vill man bara göra vissa grejer och så går inte det. Eller så måste man skicka liksom papper till alla aktieägare och sånt.
Ja, men är det inte utvecklande för dig att behöva ha tålamod med saker?
Vi går vidare nu, där kommer detta spåra ut.
Jag har det redan.
Ofta är lägre avgift med investmentbolag än att välja en aktivt förvaltad fond. Alltså om vi till exempel en aktivt förvaltad fond, ofta en avgift på kanske 1,5%. Ett investmentbolag brukar ofta ligga på kanske mellan 0,1-0,6% interna kostnader.
Mm-hmm.
Är du med? För de sex personerna ska ju ha lön.
Ja, ja.
Och den lönen måste ju komma från någonstans ifrån. Mm. Ofta utdelningen från de underliggande bolagen. Mm. Annars får ju aktieägarna skjuta till pengar. Sen är det också så här att i ett investmentbolag så äger du en andel av bolagets tillgångar. Så du äger ju då SEB som Investor äger. Men liksom går Investor i konkurs och du äger Investoraktien, är du med? Då har du förlorat alla dina pengar.
Ja.
Om du har en fond och fondbolaget går i konkurs, har du inte förlorat någonting för du äger fortfarande de underliggande tillgångarna.
Mm.
Är du med? Jättestor skillnad.
Det är jätteviktigt att ha koll på.
Liksom. Det är därför jag tycker så här, jättestor skillnad när vi säger, och här kan det vara så här semantisk skillnad, att vi pratar ofta att investera i Investor. Och sen kan vi prata om investera i Lysa, som är fondrobot som vi är vår favorit. Men det är två helt olika saker. För investera i Investor och Investor går i konkurs så har jag förlorat allt. Så det är ett enskilt bolag. Investera i Lysa och Lysa går i konkurs så har jag kvar alla pengarna. För att Lysa, jag har inte investerat i Lysa, jag har de facto investerat i de fonderna som Lysa har valt ut. Och de fonderna i sin tur har ju valt ut andra aktier. Så det enda sättet för mig att förlora alla mina pengar i en indexfond, det är att alla bolagen i indexfond går konkurs samtidigt. Sättet att förlora alla sina pengar i ett investmentbolag, det är att de där 5-6 förvaltarna fattar några dumma beslut.
Mm.
Är ni med? Så att där är liksom, och
det händer väl inte så ofta?
Ja, det har hänt. Vi kommer att prata om det.
Mm, vi kommer prata om det.
Ja, framförallt när belåning är
inblandad. Varför är det så att jag ser fram emot det?
Ja, du
att
är
få
lite
veta så hur det har gått åt helvete. Ja, jag är, I'm bad.
Ja, så det är några liksom viktig skillnad.
Mm.
Sen är det också så här att investmentbolag har nästan inga regler för viktning och antal innehav. Så de kan ha liksom, till exempel, om vi tar ett investmentbolag som heter Spiltan, som vi var aktieägare innan. De, jag tror de hade 31 december 2020, när jag kollade årsredovisningen, 60% av värdet i ett enda bolag i Paradox.
Det känns ju
det känns
ju ganska riskabelt.
Ja.
Ändå, Kinnevik, på något vis.
Kinnevik hade 2018 40% av värdet av Kinnevik-aktien var Zalando. Är du med? Så att du kan ha liksom så här.
Det känns jättejobbigt att du säger det, Dick. Då har man ju jättemycket risk ju.
Ja, alltså vid ett tillfälle så var det ju så här.
Zalando kan ju gå i konkurs. Jag kan tänka mig att det kan göra det. Ja, för det går väl på sina marginaler ibland. Ja, liksom, när folk inte shoppar så mycket kläder.
Ja, så skulle Zalando gått i konkurs, alltså så här, blivit värt noll. Då hade ju Kinnevik-aktien förlorat 40% av sitt värde.
Ja, den hade det.
Ja, så att så hänger det ihop.
Mm.
Sen är det ju också så här, ett bolag blir ju inte värt bara noll. Alltså en få gånger det blir värt bara noll, då är det typ Wirecard, där det var liksom något brottsligt. Eller, alltså, det är ju väldigt ovanligt, för att där finns ju alltid värden.
När det är så att de äger, när det är en stor del av deras innehav är exponerat mot ett bolag, då är det väl under en kort period? Eller
Nej, det
är
kan det liksom vara, för i Spiltan har ju det varit länge. Det var ju därför vi sålde Spiltan.
Ja.
Alltså vi gjorde, det har ju varit en av våra bästa affärer. Vi köpte ju Spiltan runt 2010, sen tror vi sålde 2019. Då hade den gjort 10 gånger pengarna, mer än 10 gånger pengarna. Men till slut så var det så här, för då börsnoterades Paradox. Och då var jag så här, att jag tror att vid något tillfälle räknade jag ut att en kronas skillnad i Paradox-aktien slog 18 kronor i Spiltan-aktien. Eller något sånt. Alltså det var så här, jag kunde lika gärna, liksom, jag hade aldrig lagt så mycket av mina pengar i Paradox på börsen som jag då hade i den här Spiltan-aktien. Så därför sålde jag det.
Mm.
Så att investmentbolag har nästan inga regler för viktning och antal innehav.
Mm.
Det är viktigt att komma ihåg. Och medan som man tar en fond, så måste en fond äga minst 16 bolag, och det finns jättehårda krav för likviditet, viktning. Till exempel säger man så här, där får max vara 5% i ett enskilt bolag i en fond. Sen finns det ett undantag för 40% av fondens tillgångar, där man max får ha 10% i ett enskilt bolag. Så krasst sett, ett bolag kan ha 4 innehav som är 10% var, upp till 40, och sen de andra 60% i en fond fördelas då på 12 bolag med 5%.
Mm.
Så det är så man ofta kommer fram till, att det är 16 bolag som minimum i en fond. Så att det är liksom ganska stor liksom skillnad på då,
fonder
och investmentbolag.
Ja.
Och sen är det också så att just, vi kommer prata här, den formella definitionen på investmentbolag är att i Sverige klassas det som en specifik typ av bolag. Jag vet inte om den gör det utomlands, men detta är ju väldigt unikt, tror jag, för Sverige. Och då har de till exempel en inkomstlagen, så är det att de betalar ingen skatt på utdelning. Men sen är det också en annan skillnad, är ju att investmentbolag är liksom, det är en speciell typ av bolag enligt svensk lagstiftning, och särskilt om man tittar inkomstskattelagstiftningen. Så att investmentbolag betalar ingen skatt på den utdelningen som de tar emot från sina portföljbolag. De är dock skattskyldiga på utdelningen till aktieägarna.
Ja.
Så att det är en sån här specialgrej som man har gjort för att man då förr i tiden ville ha liksom investmentbolag.
Men vänta här nu, vad då förr i tiden ville
ja,
ha?
Ja, men jag kommer till det. Ja. Jag kommer till okay. det, för det är lite kul. Det har liksom med historien att göra. Så att om man tittar då 39 kapitlet, 15 paragrafen i inkomstskattelagen, så definierar man investmentbolag specifikt, och då säger man så här: med investmentbolag, investmentföretag avses ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar, vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskfördelning, och som ett stort antal fysiska personer äger andelar i. Och jag tycker detta är en ganska fin definition. Mm. Liksom. Och syftet med att man gör detta undantaget är att man vill ge skattemässiga fördelar och hjälpa de här företagen att undvika dubbelbeskattning. Och fram innan då 2003, då man gjorde den här ändringen, så ville liksom staten och regeringen, Socialdemokraterna framförallt, främja liksom långsiktig företagsutveckling i Sverige. Och därför gav man investmentbolagen en fördel att de inte behövde skatta för de här vinsterna. Så jag brukar ibland tänka, det är liksom den här staten och kapitalet.
Sitter i samma båt, ja.
Ja.
Men det skulle vara trist om de blev dubbelbeskattade då. Finns det uppe på tapeten?
Det var ju så för, eller det fanns en risk för det. Liksom.
Men det är inte en diskussion man har nu. Om man
nej,
ska,
det har, nej, man har ju löst det så här.
Mm.
Problemet är ju dock att ofta när man pratar om investmentbolag så klumpar man ihop väldigt många andra typer av bolag som egentligen inte har några juridiska definitioner. Att till exempel vårt ena bolag då Snötas kan man ju kalla för ett finansiellt holdingbolag. Men för Snötas har ingen verksamhet. Det enda verksamheten, syftet med det bolaget, det är att äga våra andra bolag.
Mm.
Och det finns vissa fördelar med att göra det.
Mm.
Men det faller ju inte under investmentföretag, för att det är inte ett stort antal fysiska personer som äger andelar i det.
Nej.
Eftersom det är bara vi. Väsentligt välfördelat värdepappersinnehav. Nej. Liksom. Och här då, bland annat, då finns det rätt många sådana här rättsliga vägledningar där liksom folk har försökt säga att mitt bolag är ett investmentbolag.
Jag tänkte precis, för det kan vara fått subjektivt, avslag. Men det är inte subjektivt.
Det är inte subjektivt. Och jag har länkat här till något, till exempel till Skatteverket eller till riksdagen där man kan kolla. För att man blandar ofta ihop då investmentbolag med holdingbolag eller moderbolag eller riskkapitalbolag och liknande.
Ja.
Och jag själv, när vi kommer titta i vår lista, så skiter jag lite i den här definitionen av, den juridiska definitionen av investmentbolag. För jag tycker till exempel ICA-gruppen faller inom den här kategorin. Den äger ICA, den äger ICA-fastigheter, den äger Apoteket Hjärtat, det äger Rimi, som är liksom ICA i baltiska länder, etc. Så att för mig är ju ICA-gruppen, företaget ICA-gruppen på börsen, egentligen liksom litet investmentbolag inom livsmedelsbranschen. Men det är inte ett formellt investmentbolag enligt den juridiska definitionen, så som jag har förstått.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com.
Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mm. Du ser.
Nej, men det är så mycket som jag bara behöver liksom ta in. Varför är de inte det då?
Nej, för jag tror att...
Vilken punkt är det de inte uppfyller här?
Jag skulle säga som uteslutande, eller så gott som uteslutande, förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar. De driver ju,
ja, de driver ju
de bolagen. Mm. Ju, liksom. Är ni med?
Mm.
Så att ofta, jag tror att här när man pratar om de här just investmentbolag, så tror jag att det brukar vara typ en 12-13 bolag. Ofta de här gamla.
Ja.
Och här tycker jag liksom det blir så spännande, för att det blir liksom att titta på investmentbolagen, det är ju lite som att titta på Sveriges historia, framförallt liksom efter industrialiseringen. Och 1890, i slutet av 1800-talet, så hade vi ju liksom industrialiseringen i Sverige. Den var ju lite senare efter, jag tror den började i Storbritannien på mitten av 1800-talet. Och den här då, den industriella revolutionen i Sverige, gav ju en möjlighet till att liksom en finansiell sektor. För det fanns ju inte innan dess, för det fanns liksom inget behov. Men när man då får liksom industrialisering, det började bildas industrier, så uppstod plötsligt ett behov för till exempel kapital. Det uppstod ett behov där man ville köpa och slå samman olika verkstäder som det handlade ofta om, eller industrier. Och då började ju detta som man då inom, till exempel inom finansbruk kallas för M&A, mergers and acquisitions, som är typ det finaste du kan jobba med inom finansvärlden. Så här, du får vara med och köpa och slå ihop andra bolag. Man behövde liksom strukturera om olika liksom bolag eller bolagsgrupper. Man såg så här, ja, men om vi äger den verkstaden och vi köper den, så kommer vi kunna göra bilar till exempel, eller vi kommer kunna göra fler grejer än vi gjort tidigare. Och sen så behövde man ju liksom nya maskiner för att kunna göra nya typer av bolag. Så då uppstod den här finansiella sektorn.
Mm.
Men problemet var ju så här, vem var det som satt på pengar? Då liksom, det var ju bankerna.
Ja.
Och 1911 så kom det då en lag i Sverige som begränsade möjligheten för banker att äga industribolag.
Varför det?
Nej, men ungefär samma problem som vi hade 100 år senare med finanskrisen. Om banker äger för mycket, så deras uppgift är ju att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och det är kanske inte alltid det som är det bästa för industribolagen. Så nej, man vill ju till exempel ofta i Sverige, har vi ju liksom ganska tydligt att bankerna jobbar med bolån och jobbar med hushållen. De jobbar inte så mycket som till exempel i USA Lehman Brothers med egen spekulation, alltså med förvaltning av egna medel. Så att då kom den här lagen 1911, och så blev det alltid med finansbranschen versus lagstiftningen alltid sådana här katt och råtta lek. Och då löste man det genom att man skapade något som kallas för emissionsbolag, så att bankerna lånade ut pengar till ett bolag och så köpte det här bolaget aktierna i de här bolagen då istället. Och det gick ju jättebra ända fram då till liksom under första världskriget. För krig är ju ofta bra för ekonomin, för då går industri och verkstäder går ju på max.
Yeah.
Stater lånar pengar för att investera i krigsindustri. Man vill ha varenda fördel man vill ha.
Mm.
Problemet är att efter kriget så liksom tappade de här aktierna nästan 75-90%
av sitt värde. Vad kan det vara för aktier då?
Liksom? Ja, men industri, i de här industribolagen, de här emissionsbolagen.
Mm.
Är ni med? För plötsligt fanns inte samma efterfrågan. Liksom,
nej, för kriget driver ju mycket.
Mycket. Det var inte bara kriget, ja, utan det är ju andra...
Man måste liksom tänka sig hur det här, vad ska man säga, var avtalet i ja. I samhället går ner liksom.
Ja, men så blir det ju spekulation, och så när det blir mycket spekulation, då får ju bolag kanske säga, ah, men vi ska skata en ny verkstad, vi kommer göra en mycket bättre bil. Så får de jättemycket pengar, och sen så kan de inte leverera en mycket bättre bil för de får inte tag på kompetens, och så går det bolag i konkurs, och så går det bolag i konkurs, då är det ett annat bolag som ägde dem som hade lånat pengar på det bolag som säkerhet, då försvann säkerheten. Och så behöver de betala tillbaka pengar som de inte hade. Så går det i konkurs.
Alltså detta är ju superintressant. Eller hur? På hur det egentligen funkar med pengar och hur komplicerat det kan vara. Och det är kanske också därför vi inte kan förutse saker inom ekonomin idag. Ja, precis. För att det är sådana kaskadhändelser.
Ja, ofta blir det ju liksom en trafik. Så jag brukar ibland tänka på det som trafikolycka. Liksom, om den ena föraren av två är med, så kanske den kan undvika olyckan, men det skiter sig när båda inte är med. Mm. Liksom, eller att den ena inte kan rädda det för den andra gjort så stor tabbe. Liksom. Yeah. Så att i alla fall de 7 största emissionsbolagen likviderades eller rekonstruerades de här åren.
Och det är början på 1900-talet.
Detta är 1920. Ja,
efter andra, första världskriget.
Efter första världskriget, Och då startades ett bolag då som hette AB Kreditkassan, vilket också är så här spännande att läsa på, som blev liksom lender of last resort. Alltså när ingen annan vill låna ut pengar till dig, då kunde du gå till AB Kreditkassan. För många av de här bolagen hade ju sedan många anställda, och skulle de gå i konkurs då förlorar de liksom sitt jobb, och så blir det liksom sociala problem. Så då var det liksom att staten insåg så här, okay, vi behöver göra någonting här. Så att,
tillfälligt rädda, tillfälligt, tills de kommer på fötter igen, är det den tanken?
Liksom? Ja, till exempel. Mm. Eller för att man vill förhindra, så här, det är bättre att låna ut 100 miljoner än betala ut 200 miljoner i bidrag, till exempel. Är du med? Mm. Så att man skapade då AB Kreditkassan, som blev då den här lender of last resort. Och det var ju liksom då först att det var inte staten som skulle göra, utan staten ägde den här, och så lånade de ut i sin tur. Mm. Och de två liksom första största bolagen, det var ju då Investor Industrivärden. Och det som hände där var ju på depression på 30-talet. Och då hade vi här Ivan Krüger. Och det där måste jag har faktiskt inte läst boken om honom, men han dyker ju upp liksom så här, gubben i laden. Mm. Jättestor betydelse för svensk näringsliv. Mm. Och när Krüger-kraschen kom, så var det ju de lånat ut jättemycket pengar till honom, och då förbjöd man bankerna att äga aktier igen, liksom andra gången. Och här, lösningen då på 30-talet blev att man samlade stora delar av ägandet i en ny typ av bolag. Och det blev ju de här så kallade investmentbolagen. Och då var det Investor, blev då det som startades. Och det var egentligen Stockholms Enskilda Bank som startade 1916. Det var Atlas Copco som de fortfarande äger 100 år senare. Atlas Copco var ju verkstäder i, det heter Atlas för att det är ett område, Atlasområdet i Vasastan i Stockholm. Där fanns en massa verkstäder i början då, slutet av 1870-talet. Så Atlas Copco, och sen då ägde Investor då initialt maskinfabriksaktiebolaget Scania. Scania är ju latinska namnet för Skåne. Och det var ju cyklar och bilar i Malmö.
Gjorde. Men gör de, vad gör de nu? Är det
Scania? Ja, de gör lastbilar. Är de
så är det.
Så att det är ju jättekul att liksom se, du vet, detta spåras ju till slutet av 18.
Länge alltså.
Ja. Mm. Industrivärden kom från en annan grupp då, för att den här, det som sen blev SEB, liksom Skandinaviska Enskilda Banken, den heter Stockholms Enskilda Bank. Och då 1873, tror jag att det var, om jag inte har skrivit fel här, så startade Handelsbanken. Och Handelsbanken var då en utbrytarbank från då den här Stockholms Enskilda Bank, för då var det ett antal familjer som tyckte att fokuset var för mycket runt om i landet och inte så mycket i Stockholm. Ja. Så då ville de ha en egen bank. Så det var liksom, det var rebeller i Stockholms Enskilda Bank som startade Handelsbanken. Och Handelsbanken då ägde, eller Industrivärden då ägde telefonaktiebolaget LM Ericsson, som då sen idag är Ericsson. Och telefonaktiebolaget LM Ericsson började 1876.
Men detta är ju jättespännande. shit, vilka draman som måste utspelat sig.
Ja, alltså, man hade ju velat vara så här, flyga på väggen där när Handelsbanken började liksom, som utbrytare. För det var ett antal familjer. Och läser man på Wikipedia så är det så här, ja, familjen Tigersköld eller så här. Och sen dyker familjen Tigersköld, nu bara hittar jag på. Men då dyker den upp senare igen och sånt. Så, att,
så jag det tror, fanns ingen som hette Tigersköld?
Jag
det
minns
var någon
inte,
annan.
Alltså jag har inte så nej, noga nej, okay. Har jag inte kollat. Jag läste den när jag gjorde researchen, men det var några familjer som gjorde
det. Var några familjer,
ja. Ja, så att jag tror inte alltid att detta har varit helt smärtfritt. Liksom.
Nej, det ska, absolut det, inte.
Men det är ju så, det är liksom spännande.
Så, att, så utvecklingen tar sig fram ju, att ja, det är smärta.
Ja, så att där finns ju liksom så här, när man sen börjar titta så här, varför finns investmentbolag? Så tror jag att det är, liksom, det är nästan att man börjar kolla på respektive bolag. Och varje bolag har ju en ganska spännande historia. Till exempel så här, Öresund, som är ett investmentbolag, det började som ett sjöförsäkringsaktiebolag. Så det hette ju så här Sjöförsäkringsaktiebolaget Öresund och började 1890.
Mm.
Sen har du Kinnevik då, startade 1936 genom att det var massa jordbruk, skog och konfektyr.
Konfektyr liksom?
Ja, godis. Sen hade du ju det som är idag i Lundbergsföretagen, startade 1944 som ett byggbolag.
Mm.
Du hade då investmentbolag Asken 1962 som konsoliderade liksom textilindustrin i Göteborg, började redan 1854. Sedan på 90-talet eller på 80-talet så började man investera i fastigheter i Göteborg. Problemet som hände då i början av 90-talet var ju att man köper man fastigheter så har man hög belåning, räntan stack upp och gick i konkurs 1991 och togs över av Nordbanken. Så ja, idag har vi inte något som heter investmentbolag Asken.
Nej.
Utan, men det är också så här, ja, du vet, startade 1854, konkurs 1991 för att de spekulerade i fastigheter. Togs över av då Nordea. Så att det har ju inte, sen finns det ju också så här industrierna som heter Skrindan och massa andra sådana här bolag som jättestora så här 60-talet och sen plötsligt så bara liksom försvinner de bort. Liksom köps upp av andra Hevea som sen köptes upp av Latour av Douglas-familjen för att då hade inte de råd och så kom Douglas in och så har de byggt en förmögenhet.
Ja.
Alltså så här superspännande är det verkligen. Så här Melker Schörling som gjorde så här jättestor karriär som vd typ som 25-åring på tror något sånt här säkerhetsföretag och sen kände han då till de här Securitas Assa Abloy etc. Byggde ihop Melker Schörling AB, var börsnoterat jättefint bolag som sen köptes ut av Körling-familjen och Stefan Persson. Då.
Vad gör det nu då?
Jag tror att det är samma grej, men de har inga externa ägare. De var så här, fuck it, vi vill inte vara på börsen.
Liksom. Nej, okay.
Förmodligen så här, för då behöver de inte rapportera lika mycket. De kan göra precis vad de vill. Mm. Helt andra.
Nej, men
liksom,
det är det där med att bestämma själv.
Ja.
Jag säger ju det.
Ja. Bure Equity, 92, var liksom, kom som en följd av svenska löntagarfondernas avveckling etc. Så att det finns liksom jättemånga såna här liksom bolag som man kan titta på liksom historien och många har ju en superspännande lång historia, lång historia liksom.
Och rötterna är då i industrialiseringen.
Inte alla.
Nej, men vissa,
du,
av dem.
Ja, vissa av dem.
Som fortfarande lever.
Ja, ja, men, absolut.
Alltså, då undrar man ju liksom hur, vi lever ju inte riktigt i industrialismens tid, eller gör vi det egentligen?
Ja, vissa pratar ju om att det är industriella revolutionen 3.0 eller 4.0. Ja. På Patreon finns det ju en föreläsning med Catherine Wood som pratar om att vi är ju liksom i en ny revolution till följd av en kombination av energi, robotics, alltså robotar,
automation,
ja, precis, automation, ja, artificiell intelligens, DNA-sekvensering, att vi har gått från det att det kostade 2,8 miljarder.
Men det är ju, alltså, jag vet inte, jag ska inte gå in och säga, pilla i vad hon har sagt, men DNA-sekvensering är bara en liten del av liksom...
Jo, men det är en plattformsteknologi. Hon pratar om det som en plattformsteknologi som du kan bygga sjukt mycket andra grejer på. Är du med? Precis som internet är ju en plattformsteknologi. Det har kommit hur mycket bolag som helst som bygger på teknologin, ja, internet.
Jag ska titta på det. Jag har nog inte fattat det riktigt.
Ja.
Biolog som jag är.
Ja, Så att man, men det är det. Så
man AI, bygger där, då kanske AI, man bygger vaccin. På
ja,
en sån
till
plattform.
Exempel. Ja. AI är också bara en plattformsteknologi. Energi är också bara en plattformsteknologi.
Mm.
Så att det är ju det som den här fonden ARK Invest som hon driver. De var ju till exempel en av de första investerarna i Tesla. Vilket var ju fantastiskt. Som jag inte fattade var att hon var ju väldigt tidig och säga så att Tesla kommer bli ett fantastiskt bolag. För i Tesla konvergerar tre av de här nya fem liksom plattformarna. Mm. Där konvergerar automation, där konvergerar AI och där konvergerar energi. Liksom. Och sen applicerade Tesla de tre plattformarna.
Det var inte bara för att hon tyckte om Tesla utan hon Nej. Såg att det var en,
ja.
Tre olika
att de byggde, mm. de byggde precis som det kommer andra bolag som bygger på liksom, som kan göra sin grej för att det går att sekvensera ett genom för under 1000 spänn. Det är liksom,
timme,
ja. Mm. Är du med? Mm. Och sen det sista, plattformsteknologin, där jag är lite mer skeptisk, där hon pratar om liksom, blockchain. Blockchain kan vara en sån plattformsteknologi, men hon upplever att hon blandar det med krypto. Och det kommer vi ta ett annat avsnitt.
Vi måste titta närmare på det. Jag tror inte att hon är dum i huvudet som pratar om det nu. Som nej, en annan nej, typ av men, möjlighet.
Ja. Vi tar det ett annat avsnitt.
Ett annat avsnitt.
Ja, men
nu
hoppar vi tillbaka till svenska löntagarfondernas avveckling. Mm. Nej, men sen det finns många andra då, bolag som äger andra bolag. Vi har varit inne lite på det. Så holdingbolag eller konglomerat eller industrigrupper.
Ja.
Liksom. Och det finns, alltså detta har jag inte sett någon annanstans. Så att vi har faktiskt byggt ihop en sån lista på forumet. Jag tror där vi har 55 svenska bolag som äger andra bolag. Alltså fler än ett liksom, bolag. Alltså till exempel ICA-gruppen har vi med och massa andra. Sen finns det ju liksom massa onoterade investmentbolag som man liksom är svåra att bli delägare i. Förutom är onoterade, det kommer vi prata om i nästa veckas avsnitt. Alltså till exempel Axel Jönsson. Jönsson-familjen, Stena-familjen har ju också valt att ha sitt utanför Melker Körling, Stena Adaktum, då, Storskogen, Spiltan.
Hur tjänar man pengar på dem då om man nu kommer med? Liksom, för jag vet att som Storskogen ska ju bli börsnoterat,
ja.
Men är inte det. Så då Nej. Kan det vara felprissatt och så kan man...
Ja, ja, precis.
Kan man då,
men så tar Spiltan, Spiltan är ju ett onoterat. De kan man till exempel köpa på en marknad som heter alternativa investeringsmarknaden. Och då är det handel en gång i månaden till exempel. Storskogen har ju ingen officiell handel, det har ju inte de andra heller. Utan då bör man ofta hitta en annan aktieägare och så prata med dem och så säga jag vill köpa dina aktier och så får de säga ja eller nej.
Men varför vill man ha aktierna i de onoterade?
Det kommer vi prata om i nästa bolag. För att många av de här investmentbolagen äger onoterade bolag. Så det är ett bra sätt att istället för att köpa de onoterade bolagen själv så köper man dem via investmentbolagen. Så gör investmentbolagen liksom den typen av investeringar. Men det kommer i nästa avsnitt.
Mm.
Konglomerat, industrigrupper, där vi pratat om. Till exempel BRF, Lifco, Adlife, Indutrade, ICA-gruppen. Ja. Så det finns liksom massa så. Utländska, finns ju ganska många utländska bolag. Berkshire Hathaway, Warren Buffetts bolag, LVMH, Louis Vuitton, Tennessee eller vad fan de heter.
Det är något lyxkonglomerat.
Ja, de äger ju till exempel Louis Vuitton, de äger många champagnemärken. Jag tror de äger Krug. Vad heter det?
Louis Vuitton.
Ja, jag vet. Jag har aldrig
det är inte eset där i alla fall. Okay. Står inte samma, du behöver inte kunna säga det.
Novo Nordisk, Johnson & Johnson, 3M, Löfs. Alltså
vad
finns
sa du med Novo Nordisk?
Är också ett, alltså en industrigrupp.
Ja,
okay. De äger massa andra
bolag.
Jag tänker
inte på dem så, men det är de säkert.
Ja. Liksom. Och sen så finns det, det kommer vi prata om i nästa avsnitt också. I utomlands så finns det inte riktigt så här investmentbolag, utan det finns något som heter closed end funds. Och closed end funds är liksom en fond som tar in pengar en gång och sen förvaltar den pengarna. En vanlig fond kan du ta in och ut pengarna som helst, så det är open-ended fund eller private equity. Så att det är liksom motsvarigheten. Så man kan väl säga så här att en closed end fund och ett investmentbolag är mer lika än de är olika. Men det finns ändå några liksom olikheter. Och det är ju det som gör det exempel svårt. För det finns väldigt lite forskning på svenska investmentbolag. Men det finns ganska mycket forskning på closed-end investment funds.
Mm-hmm.
Så det kommer vi prata om lite.
Och så man kan sätta in pengar men man kan inte ta ut dem hur som helst?
Nej, men de tar inte in nya pengar.
Nähä.
Och då är det en begränsad mängd pengar som de förvaltar under en viss tidsperiod. till exempel.
Ja, att de ska du får berätta mer om det sen, varför man vill sätta sina pengar där.
Ja, men av samma anledning som ett svenskt investmentbolag. För att man tror att de kommer göra en bättre förvaltning av ens pengar än vad man kan göra själv. För att de kan göra saker som är svåra att göra själv.
Men detta är säkert hur naturligt som helst för dig. Men jag har ju inte hört talas om detta innan.
Vadå?
Sådana här closed end funds.
Nej.
Och då växer det väcker många frågor hos mig.
Okej. Okay. Ja, men alltså tänk på det som ett investmentbolag.
Och då måste jag ju liksom, då tänker jag så, men då måste jag ju ändå veta så att jag kommer tjäna rätt bra med pengar om jag ska ha mina pengar där under 5 år eller vad det kan vara.
Ja.
Eller hur?
Ja, men det är ju till exempel så här, vi har gjort en del såna affärer. Då är det till exempel ett gäng människor, till exempel 3-4 förvaltare som säger så här, vi har någon idé. Vi vill konsolidera den här marknaden för den är fragmenterad. Det finns till exempel ett bolag som började, ett riskkapitalbolag som började som så här, ja men vi har en idé att vi vill köpa onoterade bolag, slå ihop dem och börsnotera dem och sälja dem till ett annat riskkapitalbolag. Sen upptäckte de längs vägen att den svenska marknaden för biltvättar är sjukt fragmenterad. Bortser man från bensinstationer så fanns det inget bolag i Sverige som ägde mer än 5 automatiska biltvättar.
Mm.
Ja. Och då insåg de så här, okej, detta är nog en bra idé som vi kan dra skalfördelar av. Och sen så sa man till sina investerare, då oss bland annat så här, vill ni vara med på den här resan där vi kommer konsolidera den svenska nordiska biltvättsmarknaden? Och så startade man ett bolag som heter Glimra, som nu köper upp biltvättar överallt i Sverige. Ja, varför investerade vi i det? Jo, för att vi tyckte så här, ja, du och jag kommer inte sitta och konsolidera den svenska biltvättsmarknaden på kvällarna. Då gav vi våra pengar till någon och så hoppas vi att det kommer ge oss en bättre avkastning över en 5-årsperiod än vad det hade gjort att lägga dem i en indexfond.
Mm.
Är du med?
Ja, ja, absolut.
Ja.
Också ett sätt att sätta pengarna någon annanstans.
Ja, liksom. Mm. Ja. Är du med? Och återigen, detta är någonting vi gör i lekhinken.
Yeah.
För att så här, vi vet inte när vi kommer få ut pengarna, vi vet inte hur mycket pengar vi kommer få ut, vi vet inte ens om vi kommer få ut pengarna och så vidare.
Mm.
Så att det är jättemycket risk.
Så det är
risk.
Closed end.
Ja, det är ett exempel på en closed end. Inte riktigt, men
åt det hållet.
Åt det hållet liksom. Okay?
Yeah.
Och den finns på forumet, den här listan med alla de här bolagen. Det finns länk i beskrivningen. Och sen också som vi har varit inne på, många av de här bolagen är ju då investmentbolagen är ju liksom olika svenska rika familjers maktbolag kan man säga. Så det är ju deras, man är så här, okej, någon i släkten byggde upp detta, man har förvaltat det, du föds in i att din uppgift är att förvalta det så att framtida generationer kan leva på avkastningen av det här.
Mm.
Så det är så många liksom lever att liksom försörja sitt eget liv för att de äger aktierna och så lever de på avkastning. För de kan inte sälja. Man vill inte vara den som liksom sålde aktierna eller som inte liksom förde arvet vidare.
Den länken som inte förde det vidare.
Exakt.
Nej, absolut. Och det är säkert otroligt traditionstyngt på något vis.
Ja, och du liksom så här växer in. Det finns en jättebra intervju på New York.
Det är som en kunglighet nästan.
Ja, i New Yorker så var det, jag ska se om jag hittar den. Vi kan se om Caspian hittar länken. Om det var en av arvtagerskan till Disney. Pratar om hur arvtagerskorna till Disney pratar om jättespännande artikel där hon pratar om hur det är att växa upp med och vara arvtagare till Disney. Liksom att hon pratar framförallt utifrån perspektivet att ha oändligt med pengar. Att det inte är typ så fantastiskt. Liksom. Och så berättar hon så här.
Nej,
ja, men,
mycket ansvar med det.
Jättemycket ansvar och förväntningar. Och sen säger hon också den här liksom, anpassningen. Har du liksom flugit ekonomiklass och flyger första klass? Ja, då vill man typ inte flyga ekonomiklass. Men har du flugit första klass och sen flyger privatjet? Ja, då vill du inte flyga första klass längre. Har du flugit privatjet så vill du ha ett eget flygplan.
Ja, ja absolut. Vet. Men jag tänker också att det passar inte alla väl som föds in i detta. Det
nej, hon är ju en sån rebell.
Som
säger
så, okej, jag vill bli konstnär.
Ja, hon blir ju det.
Ja.
Är ju det.
Mm. Ja. Och då måste det ju vara så att det finns andra som kan, förhoppningsvis då, andra som kan ta över den rollen och tycka att det är jättebra att få vara den som för traditionen vidare.
Yeah. Och detta har du ett problem i det lilla också, så är många som ärver skog.
Mm.
Du vet så här, vi har haft denna skogen, jag är fjärde generationens skogsägare. Och jag är så här, grattis till en shitpuck. Liksom, för du ska sköta...
Förlåt att jag skrattar. Nej, men det är inte så roligt. Nej, för om man inte trivs med det.
Nej, för att du ska liksom, med de förväntningarna som kommer med det som vi pratade om i avsnittet med Moa, varför är det så svårt att prata med pengar? För där kommer ju en förväntning. Särskilt en sån grej i släkten. Kan du tänka dig att detta är så här fjärde generation skogsägare? Du kommer ju liksom aldrig kunna njuta av de pengar. Du kan ha 25 miljoner... Vänta, jag får prata till funkt. Ja, okay. Du kan ju ha 25 miljoner eller 100 miljoner värdig skog. Men du kan inte sälja den, för då försvinner den från släkten. Så du har ingen glädje av att du har de där miljonerna fasta i skog, för du ska ju bara skänka det vidare till nästa generation.
Ja, det är bara en bricka i... Men jag tänker att där kommer man till nästa steg då. Det är att set them free, liksom.
Ja.
Och det är ju att man måste bara vara överens om vem som ska göra detta och hur man ska liksom manövrera detta i släkten. Vissa vill kanske göra något annat ett tag och sen komma.
Ja.
Eller så måste det ju vara.
Jag vet inte, Kalle. Vi vet inte, vi bara
spekulerar. Jag tycker det är intressant med människan bakom liksom, som behöver få, att man behöver få säga till sina barn då, ja, detta är det som vi ska ta hand om.
Jag tror så här, så, Karin.
Men vad vill du göra nu de kommande åren tills du ska liksom ta över?
Fast det blir som vi har en kompis som ska säga, mina barn får starta vilket företag de vill.
Ja, jo, liksom. Jag vet.
Alltså, jag...
Jo, men det är, du kan inte bara säga så, detta är ditt fängelse.
Ja, men det blir ett fängelse.
Ja, men, du måste ändå kunna ha rörliga väggar i fängelset på något vis. Så att det känns som att, ja, men det är ett okej fängelse för mig. Ja, jag flyger i alla fall privatjet.
Ja, alltså jag vet inte vad du är ute efter just nu. Jag tänker så här. Jag tänker inte lasta våra barn att de ska föra vår snötas vidare. Jag tänker så att vi likviderar bolaget. Här är pengar, gör vad ni vill. Att det är slut, it ends with us.
Ja, absolut. Men det doesn't end with them på denna listan. Och då kan man fundera över det, hur rörliga väggarna är. Liksom, ja,
jag tror att det är en bajsbuck. Seriöst, jag tror att det är en bajsbuck att det är som att vara en kunglighet. Lyssnar man på prins Harry eller de här, det är inte som att det känns som att vilken jackpot jag drog i livet som blev liksom en engelsk kunglighet.
Nej,
vi
kommer väl inte få veta det heller, men det var kanske inte heller det vi skulle diskutera.
Nej, det var det inte. Du.
Men det är ju en intressant aspekt. Men vi kan gå vidare från den nu.
Ja, tack Caroline. Nej, men du har ju bara gjort den här listan. Så vilka är liksom stora ägarna? I de här, till exempel Bure, då är det Tigerskjöld, familjen som äger över 10%. Creades, Sven Hagströmer. Havsfrun, då äger Tengberg och Verkell. Industrivärden, Lundberg. Familjen Lundberg, jättestor ägare. Investor, Wallenberg. Latour, Douglas-familjen. Kinnevik, Stenbeck-familjen. Vi gick från Jan Stenbeck till Kristina Stenbeck. Lundberg har ju också två döttrar som jag tror är lika gamla som jag.
Mm.
Där den ena är intresserad, tror jag.
Sen kommer vi till det igen. Förlåt att jag nu tar cirkeln sluten. Den ena är intresserad, den andra kanske inte. Vi bara spekulerar.
Ja.
Då måste man ju få lov att liksom göra något annat om man inte är intresserad. Och sen så kan man då liksom få hela visdomen kring hur man maktspelar andra. Men tror du inte att det är kul ändå?
Alltså
den som är intresserad.
Jag tror att du bara så utgår fett mycket från dig själv.
Ja, det är klart jag gör.
Ja. Så jag vet inte.
Jag vill vinna någon diskussion här med dig.
Ja, vad är det du vill ha rätt om? Du får rätt. Du brukar ha rätt.
Jag vet inte.
Jag tror inte det är lätt.
Men man måste göra det kul för sig själv.
Och jag vet ju Stenbeck, hon har ju syskon också. Du vet, där är någon sån bror som kör mycket Porsche och... Det var väl mycket skandaler med det.
Ja, men de var väl fyra, men de har väl gjort det väldigt så... Ja.
Och tänk att vara den som för arvet vidare utvecklas och tjänar de andra syskonen pengar på det.
Jag tror det är säkert att de har utarbetat hur det ska gå till.
Ja, det är klart de måste ha gjort
kanske
det.
Kanske någon har blivit överkörd, vem vet. Ja. Men alltså...
Ja, och sen kan det ju vara så här...
De är inte skithögar, Jan.
Nej, det har jag inte sagt. Absolut inte. Jag har all respekt för Kristina Stenberg, 25-åring, att ta över Kinnevik och göra det med den äran. Alltså... kudos till henne. Så att, men jag menar så att tänk, det också blir så här i släkt, tänk var på den släktmiddagen som var på den grenen där någon hoppade av, sålde sin andel och sen nu har de inte pengar kvar. Det har jag också, det finns ju andra sådana här historier, till exempel Håkan Ros som är miljardär. han, jag tror det var något så här att de är från Jämtland. Nu vet jag inte, nu är så här, bara som kommer från bakhuvudet, det kan vara jättefint. Men han är någonstans uppåt landet. Hans föräldrar också ägde, liksom, jag tror de ägde någon sparbank eller någonting sånt. Det var några syskon, de fick varsin påse med pengar. Håkan Roos utvecklade det, köpte in sig en massa techbolag, gjorde fantastiska affärer, miljardär. Mm. Mm. De andra did not. Yeah. Liksom. Och liksom, ja, jag tror inte det är lätt. Jag tror Nej. Inte det är lätt. Alltså. Ja, ska vi fortsätta?
Inte för att det ska vara lätt, John.
Nej.
Nej.
Körling har vi pratat om, Rator, Söderberg, Öresund, Kviberg, etc. Så det finns massa ja. Liksom, andra.
Hur många har vi här? Det är väl
jag tror bara att det är 12. Jag pallade ja. Inte göra fler.
Nej.
Så, och de här bolagen som vi har varit inne på äger ju andra bolag. Så här har jag bara, eller Caspian snarare, gjort en graf på liksom på Investors innehav per 31 december. Liksom att de äger så 19% i Atlas Copco, Atlas, de här verkstäderna. De äger Mölnlycke, ABB, AstraZeneca, SEB, EQT, Epiroc, Ericsson.
Ja. Yeah.
Liksom och så vidare. Så att när man då köper, det är ju därför om jag skulle rekommendera någon att köpa aktier så rekommenderar jag nästan alltid investmentbolag framför något annat. För att genom att lägga 100 kronor i Investor så får du lite grovt 19 kronor i Atlas Copco, 19 kronor i Mölnlycke, 15 kronor i ABB, 10 kronor i SEB. Liksom,
alltså det är en
och så vidare.
Diversifiering.
Så att det blir en jättebra ja. Liksom, diversifiering. Du ja. Liksom sprider liksom riskerna. Men här blir det också en skillnad mot en klassisk fond. Vi var inne på lite likheter och skillnader innan. Att i ett investmentbolag så är antalet aktier begränsat. Är du med? Så man kan inte ta in nya pengar i ett investmentbolag förutom vid en ny emission. När bolaget säger, nu behöver vi ta in pengar så vi ger ut nya aktier. Medan en fond kan ju ta in och ut pengar på dagsbasis. Och detta kommer ju ge, som vi kommer att prata om, detta är egentligen en krattning för nästa avsnitt. För detta skapar ju att en fond har egentligen inget mervärde än det innehaven de har. Medan ett investmentbolag så blir det en tillgång och efterfrågan på investmentbolagsaktien. Om Wallenberg sitter på alla aktierna och inte vill sälja så blir ju liksom tillgången låg. Blir då efterfrågan hög, ja, då kommer ju aktien öka i värde. Så det kan aldrig ske med en fond. För då säger de så här, ja, ni vill lägga in 100 miljoner till. Ja, men det är okej, här är 100 000 nya andelar.
Mm.
Ja, okej, ni vill ta ut pengar. Ja, men då stryker vi 100 000 andelar. Doesn't work that way. Bra. Och det var vi också inne på där. Och sen finns det ju också, för att göra detta lite mindfuck, så finns det ju fonder som investerar i investmentbolag.
Ja, det är klart det finns.
Ja,
yeah.
Och då finns det några stycken. Den mest kända, som är liksom en av de absoluta favoritfonderna då i Sverige, mest ägare, är ju Spiltan Aktiefond Investmentbolag.
Mm.
Vi kommer prata i det i del 3, kommer vi dyka ner det exakt vilka innehav den har, om det är bra eller dåligt. Jag själv är inte ett jättestort fan av den här fonden. Och det handlar inte om att fonden är dålig, för den är svinbra. Det är 0,2% avgift, den har överpresterat mot Stockholmsbörsen. Men vad man inte tänker på är att du får typ 4 av 10 kronor hamna i Investor.
Ja.
Så att du har en alltså extrem slagsida i den här liksom fonden. Men vill man liksom, när vi pratar mot index eller investmentbolag som grupp har slagit index, det vi pratar om i början av avsnittet, så är det Spiltan Aktiefond Investmentbolag. För det är liksom en indexfond mot investmentbolag. Och den följer ett index som vi kommer prata om, apropå jämförelseindex från förra avsnittet, som heter 6RX FIF. 6RX, bolaget som ger ett index. FIF står då för financials. Liksom. Sen finns det en fond som heter SEF Cavalier Investmentbolagsfond. Den gillar jag lite mer för att den blandar både svenska och utländska investmentbolag. Så där äger du till exempel den LVMH, kommer med i den. Och sen så finns det en fond som heter Quartil Calculus Plus Investmentbolag som viktar på ett helt annat sätt, som vi också kommer att prata om. Den viktar baserat på substansrabatt eller substanspremie. Det vill säga, får jag rabatt, kan jag köpa investmentbolag med rabatt eller inte? Medan Spiltan köper beroende på hur indexet är konstruerat, så köper den här Calculusfonden beroende på om det är rabatt i bolaget eller inte. Vi kommer att dyka ner. Okay. Vi kommer att dyka ner i det ganska mycket. Men den är rätt dyr, jag tror den kostar 0,6%. Så att jag kommer att avrunda liksom här detta avsnitt, för nu har vi pratat snart 1,5 timme. Och så fortsätter vi nästa vecka, och nästa vecka kommer vi då prata om liksom de 5 fördelarna enligt Fridell. Då,
ja, den här författaren.
Författaren, ja. Mm. Och det ena kommer vara då att med investmentbolag, ja, man sprider riskerna. Mm. Som vi sa att Investor ägde massa olika. Och det bygger på den här diversifieringen, den där gratislunchen. Att man kan få rabatt då, att man köper en krona för 80 öre. För ibland så är det så att investoraktien kostar mindre än summan av alla innehaven. Så att summan av alla innehaven är till exempel 110 kronor per aktie, men du köper aktien för 100 kronor, då har du fått 10 kronor rabatt.
Ja.
Och det gör att man kan få nytta av liksom så kallad utdelningsarbitrage, det kommer vi prata om nästa vecka. Vi har pratat om det, att man tar rygg på proffsen, att investerar i Investor så tar jag ju rygg på Wallenberg. Investerar jag i Lundbergs företagen så är det Fredrik Lundberg. Investerar jag i Kinnevik så tar jag Kristina Stenbeck.
Mm.
Så jag tar rygg eller på Buffett i Berkshire Hathaway. Och att man får då förvaltning till självkostnadspriser, så att det är billigt att investera i investmentbolag. Men det kan vi också prata om i nästa vecka, att detta är en sanning med modifikation. Så jag är inte helt, och framförallt jämfört med en indexfond som du idag kan få för 0,1 ja. Eller 0,2%, så är det inte en sanning.
Och alltid sen, att det är nej. Lågt. Ja,
precis. Så, okay. så att nästa vecka så kommer vi prata om, vi kommer fördjupa oss i de här 5 fördelarna. Vi kommer liksom dyka ner i substansrabatt och premier. Vi kommer dyka ner i det där med diversifiering och liksom lägga till några fördelar som jag upplever att Marcus inte har med i sin bok.
Mm.
Vi kommer prata om några nackdelar och några sådana seglivade myter.
Nu kommer myterna, ja.
Ja. Vi kommer prata om substansvärde, substanspremier. Vi kommer verkligen också ifrågasätta, är detta verkligen billigare och bättre?
Mm.
Tänker jag. Känns det okej? Okay? Vad tar du med dig från dagens avsnitt?
Ja, men det var väl att vi redde ut lite det där som jag hade missuppfattat. Att investmentbolag äger inte andra bolag liksom, helt och hållet, utan delar av. Liksom.
Ja.
Men det är ju, för jag har inte alls satt mig inne i investmentbolag.
Ja, 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 precis. Ju, att de behöver inte ha ett 100% ägande.
Nej, för de jag har kommit i kontakt med har jag nog trott så att de äger och har makt över,
ja.
Kan man väl säga, de här bolagen. Men så är det ju inte.
Ja.
Nej, och sen så är det, ja. Men jag är ju en sån som gillar drama. Så att jag är intresserad av personerna. Liksom, ja. Hur man managerar en släkt som äger liksom,
ja.
Ett investmentbolag som har funnits för jättelänge. Och som ska in i framtiden. Jag tycker det är jättespännande. Så. Och hon då... Catherine, vad heter hon, Woods,
ja.
Som pratar om hur de väljer ut investmentbolag. Det tyckte jag också var jättespännande.
Nej, inte investmentbolag.
Nej,
bolag, hur, bolag att
ha i ARK då, ja. Som är investmentbolaget.
Nej, det är en fond.
Ja, okej.
Okay. Förlåt.
Ja, men det är så mycket man kan missförstå.
Ja.
Efter 4 avsnitt så kanske jag förstår detta mycket bättre.
Ja.
Och kan säga rätt.
Ja, men det spelar ingen roll. Alltså, så här, du fattar att de äger
andra
här. Bolag.
Ni som lyssnar och kollar och läser detta. Man behöver inte vara proffs på det, va?
Nej.
För att äga det.
Nej, definitivt. Och tjäna pengar på det. Liksom.
Och tjäna pengar på
tvärtom
det.
Brukar jag säga, ju mindre man kan, desto mer passiv man är, desto mer pengar kommer man tjäna. Så att detta är ju mångt och mycket nörderi, det vi gör nu. Men det är ju roligt nörderi, tänker jag.
Mm.
Avslutningsvis vill jag bara slå ett slag för vår Patreon-community. Det är ju där som man får liksom extra material. Till exempel, vi har ju just nu tror jag 21 avsnitt som inte har publicerats på bloggen. Där vi har intervjuer, gäster, vi har externa föreläsningar. Vi kommer, i augusti har vi en med till exempel Börslabbet, Henning Hammar. Vi har haft fondförvaltare där som inte har varit på bloggen, etc.
Men är det våra mest intresserade och nördiga?
Nej, det är alla möjliga. Vi har ju till exempel också så här onsdagsfika klockan 3 varje vecka utan agenda, där man kan ställa frågor till oss eller till mig och till de andra som är med. Så vi har pratat allt från bilar till varför det är svårt att prata om pengar, till vi har pratat om försäkringar, vi har pratat om börsintroduktioner, vi har pratat om onoterade bolag, alltså så här, de spelar vi inte in, utan Nej. Det är för att man ska kunna fråga vad som helst och vara så här, ja men jag är här och här och nu. Så att det, vi kommer försöka arrangera live-träffar i höst och sånt. Så att det är massa extra material, fika tillsammans på den, fler tips. Vi, börstips brukar jag dela med mig också där. Vi har gjort investerat tillsammans, några på Patreon har vi också gjort. Så att det är lite allt möjligt som egentligen inte passar på bloggen gör vi där. Så att jag tycker att det är fantastiskt roligt. Så, och jag vill också bjuda in till att komma med frågor kring investmentbolag så att vi kan ta upp dem i del 4 så vi kan ha sådana här frågor och svar.
Var ställer man de frågorna nu då?
I kommentarsfältet enklast.
Till detta,
till detta eller på bloggen eller i forumet. Alltså, ja. Vi är vi ju på alla, vi fångar upp det så blir det liksom ett sånt. Snyggt! Så att ett stort tack för idag, så ses vi nästa vecka där vi kommer prata om fördelar, nackdelar, myter. Känner att jag har lite kanske hasat det där med myter. Jag har bara en. Men vi
får se. Ja, nu är jag förväntansfull.
Ja, du får vänta till nästa vecka som alla andra.
Ja.
Tack så mycket. Tack.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.